Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Äckel, smitta, synd, samhälle. Jag har en gäst mitt emot mig som har varit med förut. Välkommen Patrik Lindefors.
Tack så mycket.
Eller välkommen tillbaks.
Ja, tack så mycket.
Jag kollade upp här, så du har varit med två gånger. En gång för 3 år sedan med Det kulturella djuret i avsnitt 157 och en gång 2017. Det var avsnitt 46 med boken Samarbete.
Just det.
Men det är kul att ha dig tillbaka med en helt annan bok.
Mm, jättekul att vara.
Och jag brukar låta gästen som vanligt presentera sig. De som inte lyssnar på när du var med här sist, så får du gärna presentera igen.
Ja, jag är forskare i biologisk och kulturell evolution. Jag är affilierad till Institutet för framtidsstudier och Centrum för evolutionär kulturforskning på Stockholms universitet. Och dessutom så är jag nu forskningssekreterare på Naturvårdsverket. Så jag hänger lite olika ställen.
Så vad är din grej egentligen? Handlar det om biologi från början eller?
Det handlar om, ja, från början så är det ju, så är jag evolutionsbiolog, alltså det är ju det. Men sen har jag ju fastnat för själva evolutionsteorin och hur evolutionsprocessen och hur man kan applicera eller använda den för att förstå olika fenomen, som till exempel samhällsutveckling.
Och det var ju väldigt intressant när vi, om din förra bok där, om det,
ja, just det.
Kulturella,
ja,
djuret.
Det var mycket.
Och Äckel, har du någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
Alltså Äckel handlar ju om en emotion. Vi har ju många emotioner, men det här är en emotion då. Och den är ju, har ju evolverat, och den hade ett syfte med att evolvera. Nämligen att vi skulle hålla ifrån oss smittämnen och saker som gör oss sjuka. Och den här emotionen har sen, när vi fick kulturell förmåga, så vi fick ju inte nya emotioner när vi fick kulturella förmågor. Utan kulturen använder den här emotionen också för till exempel moral, som är mycket stort avsnitt i den här. Så den handlar om den här färden från biologi till kultur och vad Äckel gör med samhället.
Precis. Hur fick du idén till den här boken?
Det är kollegor på Institutet för framtidsstudier som forskar på Äckel. Just på alltså normförskjutningar, hur normer ändras i samhället. Och hur det här har med vilka moraliska fundament som blir viktiga. Och Äckel är ju ett moraliskt fundament. Det finns vissa saker som vi anser är felaktiga för att de äcklar oss helt enkelt. Och hur den här, just det moraliska fundamentet har minskat i betydelse när vi inte behöver hålla ihop i grupp lika mycket. Det vill säga när vi får bättre materiellt ställt, så minskar äcklets roll för moralen. Och då ändras normer.
Det jag tänkte på innan jag läste den, alltså man tänker på äckelkänsla, jag tänker på, ja, men det kan vara sånt som spyor till exempel. Mm. Att när man, det räcker med att man tänker på det eller ser det, så får man liksom en äckelkänsla eller en reaktion. Mm. Sådär. Det var det jag tänkte. Vi kanske börjar den änden, liksom, var just den biten med äckel, att man reagerar.
Så emotioner i allmänhet är ju en sorts helhetsbedömningar om hur kroppen har det. Så om man blir skrämd till exempel, då är ju hela kroppen måste flytta på sig från fara. Och äckel är ju en emotion som har med kroppens välmående att göra gentemot sjukdomar till exempel. Så att när vi känner äckel så är det ofta inför någonting som kanske är smittsamt eller skulle göra oss sjuka. Till exempel spyor är ju en indikation på att något inte står rätt till. Så, ja.
Så det är egentligen kopplat till någonting som vi ska hålla oss undan ifrån?
Mm, exakt. Det är en, man brukar säga att det är en beteendedel av immunförsvaret. Så att det är en funktion som gör att vi håller oss borta från sånt som gör oss sjuka.
Det är något positivt och bra egentligen, överlevnadsfunktion. Mm.
Precis, och det såg vi under coronapandemin. Alltså det blev ju en effekt när vi fick höra om hur vi skulle bete oss. Att man blev lite så här, det blev lite svårt att vara i folksamlingar till exempel. Man blev väldigt noga med att tvätta händerna, att andra också hade gjort det. Att man började tänka på de här hygienfaktorerna på ett sätt som man kanske inte normalt gör. Och det har ju precis den funktionen att... Ja. För att hålla oss friska, helt enkelt.
Och en annan sak jag har tänkt på, det är det här med om vi tar de som jobbar som kriminaltekniker eller med lik eller så här, inom vissa yrken inom sjukvård. Det jag kände, det skulle jag aldrig klara av och undersöka ett lik. Och då kan man ju fråga sig, har vi olika tolerans för att man själv, jag gissar att man, det är någon slags äckel eller att man, det skulle vara svårt att har vi olika tolerans kring det eller fungerar vi olika när det gäller?
Ja, det gör vi. Både medfött och inlärt. Så att olika personlighetstyper blir lite olika lätt äcklade. Så att människor som är mer utåtagerande till exempel äcklas inte lika lätt som människor som är mer introverta och vill hålla sig för sig själva. Män äcklas mindre än kvinnor. Den typen. Men det är ju också en inlärningsfaktor att man kan vänja sig vid att inte äcklas vid till exempel lik, fast man gör det från början. Mm. För att mycket av det som äcklar oss när det kommer till mat och sådana här saker, det är ju sånt som vi lär oss. Och det går att lära sig både att äcklas inför sånt som är helt ofarligt, som att äta hund till exempel, respektive att inte äcklas inför sånt som normalt skulle anses som äckligt, till exempel surströmming.
Mm.
Så att det finns en stark inlärningsfaktor i vad vi äcklas för och hur mycket vi äcklas.
Vi kan lära oss att bli äcklad av någonting nytt, så att säga, om det blir associerat. Absolut. Med någonting. Du nämner också någonting i boken med småbarn.
Mm.
Vid en viss ålder, för att väldigt små barn som mitt som 1,5 kan ju stoppa grejer i munnen på gatan eller åt höger och vänster. Fast det slutar man ju med efter ett tag. Alltså det sker någon utveckling vid en viss ålder.
Ja. Så äckelreaktionen är inte riktigt färdig förrän typ 5 års ålder, brukar man säga. Innan dess så äcklas man inte för saker som andra människor normalt äcklas för. Man har testat där, till exempel gör experiment. Man låtsas nyser i äppelmos och sen så serverar man det här. Och riktigt små barn bryr sig inte om det där, men större barn vill inte äta den här äppelmosen för att det är äckligt.
Det är synd egentligen, för det borde ju kanske hålla sig friskare. Alltså om du fanns från början med småbarn.
Ja, du tänker så. Ja. Fast å andra sidan, vi måste ju utsättas för en del bakterier också för att få vårt immunförsvar att kicka igång ordentligt.
Ja, det kanske ändå har en funktion.
Det visar ju sig, inte minst när de släppte pandemirestriktionerna, att helt plötsligt så blev vi sjuka igen. För att vi har missat en massa förkylningar och sånt här som vi annars hade gått igenom i lagom tempo. Nu fick man allt på en gång istället.
Mm. Och nu har vi pratat liksom om den så att säga biologiska funktionen och hur det fungerar. Men det som är intressant och det som är själva huvudtemat i boken är ju något annat. Alltså det är en annan typ av äckel som kommer mer från kultur, det sociala, alltså den biten. För det är ju det som är intressant, skulle jag säga i alla fall.
Jag håller med dig. För det är ju det här, är ju, alltså det här med att vad vi äcklas för är ett öppet program, kan man säga. Men det är inget vi föds med. Vi vet inte vad som är äckligt och inte äckligt när vi föds. Utan vi lär oss det här under uppväxten. Och i och med att det är ett öppet program så gör det att vi kan lära oss att i princip vad som helst är äckligt. Och det här öppnar ju upp för allehanda intressanta företeelser, som till exempel i Sverige så äter vi inte hund. I Saudiarabien äter man inte gris och i Indien äter man inte ko. Och det här är bara kulturella normer som är väldigt godtyckliga. Men det här har också inverkan på vilken moral vi har. Det är en av de emotioner som vi förankrar moraliska ställningstaganden i. Så är det just äckel.
När du beskrev just det där att man äter olika saker och olika världsdelar. Jag har testat så här insektsmjöl.
Mm.
Och nu vet, det var här några år sedan, men nu vet jag inte om det finns, det kanske säljs nu med lite insektsprodukter, men i vissa länder gör det i alla fall, i Europa och sådär. Och när jag åt det, alltså det smakar ju konstigt, men just att tanken på vad det var gjorde det mer svårare att äta. Det är ju väldigt nyttigt, insektsmjöl, jättehög protein.
Det skulle lösa ganska stora miljöproblem om vi gick över att hämta vårt djurprotein från insekter istället för kor.
Ja.
Så att det är ju, på ett sätt är det ju synd att vi just i den västerländska kulturen inte käkar insekter, för det gör man ju i många andra kulturer.
Men det borde ju kunna komma att vi kan lära oss det helt enkelt utan att vi är äcklade när vi äter.
Absolut, man får jobba på det bara.
men att vi, så att säga, vi föds så att vi inte riktigt vet vad vi är äcklade av, eller att vi inte är färdigprogrammerade. Kan man jämföra det med något annat, att man tycker att man vill, olika saker är roligt, eller man blir, gör en lycklig eller arg eller rädd?
Ja, det kan man säkert. Alltså humor är ju väldigt generationsbundet. Saker jag tyckte var roligt förr, inte roligt nu. Men jag vet inte, jag har inte tänkt faktiskt på det.
Det är i alla fall utgångsläget då.
Mm.
Och har du några mer exempel på det, hur det kan skilja sig förutom mat från olika länder, att man äter olika saker? Och så?
Alltså om vi tar... Vi har ju skillnader från hur vi beter oss idag gentemot hur vi betedde oss förr i tiden. För på medeltiden käkade man med händerna ur samma gryta. Och det här gör vi inte längre för att vi anser att det är ohygieniskt. Man spottade utomhus, man kunde snyta sig i handen eller i sina kläder och sådana här saker. Och det här är ju saker som vi helt enkelt tycker är ganska äcklande idag.
Mm.
Men också sådana här moraliska företeelser som vi äcklas över idag, som man inte gjorde förr, som barnarbete till exempel. Och det här, barnarbete och slaveri till exempel, vad känner man inför det här? Och här är ju viktigt att hålla i huvudet att man kan känna flera saker på en gång, och man behöver inte känna samma sak. Så om jag säger att jag äcklas för slaveri, så är det, det är inte så att jag vill kräkas, utan det är ju ett moraliskt ställningstagande som kanske är, det är så pass fel med slaveri att jag äcklas inför tanken på det på ett mer metaforiskt plan, att jag fyller den här säcken som heter äckel med någon sorts betydelse, hur någonting är moraliskt fel. Man brukar skilja på äcklande omoral och moraliserat äckel. Så moraliserat äckel är då när någonting är äckligt och därför anser vi att det är fel och omoraliskt. Till exempel om jag skulle spotta på golvet här inne, så skulle du tycka att det var äckligt och fel för att det är äckligt.
Ja.
Medan äcklande omoral är just det här med slaveri. Att det är så pass fel att det äcklar mig. Att tanken på att någon skulle kunna äga någon annan. Men kanske då i mer överförd betydelse.
Och samma med pedofili.
Ja, precis. Fast där skulle jag faktiskt känna illamående. Alltså den tanken.
Precis. Men i boken så kan man säga att du liksom... bredda begreppet, eller man ska säga, du fyller det med det är inte bara det här liksom känslan av kräks.
Nej, precis. Det är liksom ett spektrum av känslor. Där i den ena hörnet så känner vi verkligen fysiskt äckel, och i det andra hörnet så använder vi det bara som i överförd betydelse, som en metafor för hur någonting inte är okej. Och allting däremellan. Så att man kan liksom fylla den här, det vi kallar för äckel, man fyller det med olika betydelser.
Och du skriver ju en del om det här, vad som sker i hjärnan, vad som liksom aktiveras och sådär. Är det samma då att reaktion utifrån liksom hjärnan vad det gäller det här spektrat?
Så det beror ju på vilken form av äckel man pratar om. Men om jag ska spotta på golvet till exempel och du anser det vara omoraliskt, så är det samma del av hjärnan för att det äcklar dig rent fysiskt. Och Men kanske inte då om vi till exempel, om jag skulle fuska i något spel vi spelat, då du skulle tycka att det där var gravt olämpligt och kalla det kanske till och med äckligt. Men du skulle inte, det är inte samma del som kickar igång i det fallet. Så det är ju ett koncept äckel som med många innebörder i.
Mm. Jag tänkte på det när du sa det med spotta. Så det skiljer det också om det är Kina, va? Där man just spottandet, man ser på det lite annorlunda. Man kan spotta inomhus eller maten eller vad de sådär. Och samma sak med du sa äta med händerna som man gör i Indien en del och sådär. Så att även sådana saker reagerar man på annorlunda eller inte alls i andra.
Mm. Och det här är ju problem då, för att till exempel vi svenskar, vi är sådana som inte äter hund, kan vi säga. Och då kan man äckla sig inför människor som tillhör dem som äter hund. Och det här är ju en del i det som blir sen ordentlig främlingsfientlighet. Att man äcklas av människor som gör vissa saker. Äter hund eller muslimer som inte tycker om när någon äter fläsk. Till exempel att det här blir en sorts markör av vi och dem som kan bli väldigt stark. Och den här har ju använts också historiskt, den här funktionen att nazisterna var ju fruktansvärt bra på att få tyska folket att äcklas inför judar som folkgrupp helt enkelt. Och med så här, man skulle tvätta bort den här ras, den nedsmutsningen som den judiska rasen gjorde mot det tyska blodet och den typen av föreställningar som fungerar väldigt bra helt enkelt om man ska få någon att tycka illa om någon annan.
Precis. Jag tänkte vi skulle återkomma till det, men nu när du nämnde det så kan vi ju lika bra prata om det nu. För det här med just att äckel också är någonting man kan måla upp genom retorik eller liksom rama in att den här folkgruppen, de är äckliga tiggare, de är bara äckliga på gatan och sådär. Att man nästan liksom fäster den här emotionen som blir väldigt stark. Och du beskriver att det blir ju väldigt, vad ska man säga, effektivt om man får använda det ordet att göra på det sättet. Ja. Kan du inte beskriva lite mer och hur funkar det? Liksom, eller varför funkar det?
Det funkar ju, delvis kan det ju funka just för att man kan frammana den här biologiska känslan av att det är någonting sjukt eller smutsigt. Direkt kopplar det till hygien. Eller så kan man koppla det metaforiskt till hygien som har med till tysk ran, den här rasrenheten till exempel. Att lyckas du få den här idén att slå rot, att det faktiskt är något smutsigt med att ha en bit judiskt blod eller DNA, så kan det bli en väldigt stark känsla också.
Och det blir något också som man verkligen minns och det är svårt att få bort. Ett exempel, man minns någon som man kände, alltså som luktade väldigt mycket svett. Och man kände att det var äckligt. Och så det liksom mindes man väldigt starkt. Alltså det satte sig att den där... alltså det är väldigt svårt att få bort det om man präntar in att de här personerna, den här folkgruppen är äcklig.
Mm. Ja, det är fruktansvärt effektivt, tyvärr.
Och det är just att det används också. Har inte... Nu i kriget tänkte jag på med Putin och Ukraina och sådär. Alltså hur man målar upp varandra i krig och så.
Ja, jag har inget riktigt bra exempel från Ukraina-kriget faktiskt. Men det har ju använts i många sådana här konflikter mot Rohingya-muslimer i Burma, mot Tutsier i Rwanda. Så att det är ett vanligt grepp att använda.
Det är väldigt svårt att argumentera emot. Eller på något sätt.
Nej, det finns ju inga motargument mot äckel, utan det är ju på något sätt man får påpeka att det här är inte riktigt smuts, utan det här är någon som försöker lura dig att känna den här. Alltså det är där, lite det som jag är ute efter i boken också, att man ska se sina egna äckelkänslor och upptäcka vad det är man... Varför känner jag så här? Är det någon som har fått mig att känna så här? Och kanske inte jag vill känna så här, utan jag måste tänka efter ett varv till.
Idag i vårt samhälle, vad finns det för något, alltså förutom då om man öppnar kylen och ser något som har möglat sådär, vad finns det annars om man tänker spektrat som vi kan känna äckel emot eller när vi reagerar på det sättet, eller finns det några vanliga exempel?
Ja, alltså den amerikanska presidentvalskampanjen, den här Trump mot Hillary Clinton, så använde ju båda äckelretorik. Att Trump, det var ju ett berömt tillfälle när Hillary Clinton skulle ha en toalettpaus. Och Trump kommenterar det här med orden Ja, jag vill inte ens tänka på vad hon gör där inne. Vilket är, ja, alltså alla vet ju vad man gör på en toalett. Men det blev så tydligt att han ville få henne, ja, man skulle bli äcklad inför henne, tanken, ja, på vad hon höll på med. Och hon använde ju samma sak, att hon pratade om Trumps väljare som en the basket of deplorables, alltså. Och sa saker som att ja, det är synd att det finns sådana människor. Vilket är ganska starkt uttalande, får man ändå säga. Och hon var ju mer rumsren av kandidaten ändå. Men i Sverige så är det ju miljöpartister på nätet och sverigedemokrater. Båda utsätts ju för den här typen av... Alltså det är människor som vi inte ens ska prata med för att de är så avskyvärda. Mm. Och där är ju, har man ju den här... avståndstagandet som är just en central del av vad det är att vara äcklad, att man inte vill komma nära saker.
Mm. Och vi ser ju så, man har lättare att känna äckel för någon som inte tillhör ens egna grupp, alltså som liknar mig, och det är de som, alltså, det är liksom vi mot dem.
Mm, mm. Ja, men det är ju en del, det är ju en del emotion i att skapa vi mot dem.
Precis, alltså om jag själv är miljöpartist så är inte, det är inte lika lätt att jag liksom hakar på och tänker om andra miljöpartister, men däremot om andra lägret någonstans.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och jag tänker, förutom då, alltså medialt eller politik, jag tänker till vardags. Vad är vanligt att vi reagerar emot? Eller när uppstår den här känslan?
På något sätt, sociala medier är lite gjort för att vi matas hela tiden med massor med tusentals historier som vi får delade via sociala medier och andra medier. Och de som slår rot och de som får oss att känna någonting, det är ju de ofta vi kommer ihåg och sprider vidare. Och äckel är en av de här emotionerna som gör att vi kommer ihåg någonting och sprider vidare. Nej, men så här, det här var väl inte okej, och så vidare. Så på något sätt så får vi de här tusentals historierna och så filtreras de genom våra psyken. Och det här får dåliga effekter, för då sprids de här historierna som äcklar oss mycket mer än andra historier.
Då kanske vi också passar på att prata just om det här moral.
Mm.
För du pratar med etik och moral och kommer in i boken på hur det, så att säga, hänger samman.
Mm.
Vad som är moraliskt fel. För det blir också, om man tycker att det är någon som gör övertramp, det är helt fel. Det är också den här typen av... Kan du förklara hur det hänger ihop?
Det finns ju en teori då som är en socialpsykolog som heter Jonathan Haidt har tagit fram. Som handlar just om den här tanken om, vad, om när vi gör en moraliskt ställningstagande på något sätt i slutet, så eller i botten på de här moraliska ställningstagandena, så baserar vi dem på någonting. Så till exempel, du får inte slå mig för att du skulle skada mig, och det är inte okej att skada någon annan. Det är en av de här moraliska fundamenten. Liksom, man får inte skada andra. Rättvisa är ett sånt fundament. Frihet är ett annat fundament. Och de här tre, rättvisa, frihet och skadebegränsning, är vad man brukar kalla individbaserade.
Rättvisa, frihet, skadebegränsning.
Precis, du får inte begränsa min frihet, du får inte göra mig, skada mig, och du får inte behandla mig orättvist. Det är mig det handlar om. Sen finns det gruppnormer som vi har för att hålla ihop grupper. Och, han pratar om auktoritet, att man ska lyssna på andra som bestämmer, alltså hövdingen typ, eller vad det nu är. Akademiker. lojalitet, man ska hålla ihop i gruppen. Då. Och så är äckel en sån här gruppnorm. Och det kan man förstå så att om vi är en grupp så blir det viktigt att min gruppkamrat inte gör någonting som äcklar mig. För det är ju sånt som andra gör. Och det är här sådana här saker som att människor bryr sig om att andra är homosexuella till exempel. Att det är en sån här äckelnorm. Du får inte göra det där som jag anser är äckligt. Fast du gör det hemma hos dig så angår det oss alla. För att det är vi som måste hållas i ordning på, så att säga.
Ja, du tänker att det motiverar eller förklarar varför man, någon är emot homosexuella? Eller?
Mm, mm.
Ja, i dagens samhälle?
Inte så mycket. För att nu är vi, nu, och det är det här som är normförskjutningen som har skett. Att förr i tiden så var de här gruppsammanhållande normerna mycket viktigare för att vi behövde hålla ihop mycket mer för att klara oss i livet. Och nu när vi har ganska gott ställt de flesta av oss och bra materiellt välstånd och sådär, så är det inte lika, vi är inte lika utlämnade till varandra, utan vi klarar oss själva. Och då spelar det inte så stor roll vad min granne gör i sitt sovrum längre. Så att den här, de typen av... det här med auktoritet, alltså ära kungen, lojalitet, vi kan bränna flaggor utan problem, och de här äckelbaserade normerna att vad folk håller på med i sitt sovrum är liksom deras ensak. De har blivit mycket mindre viktiga, och det här tror forskare då är orsaken till att varför den här normförändringen när vi gick från att homosexualitet var något som inte var okej till att det helt plötsligt var okej, och det gick jättefort, har med det här skiftet att göra, att vi behöver inte bry oss om andra håller på med det.
Ja, det har ju gått fort inom många kulturer, men tyvärr inte överallt.
Nej.
Det fortfarande lever kvar.
Precis. Det är ju väldigt kopplat till materiellt välstånd utom i USA av någon anledning. Men även där har ju homosexuella fått rätt att gifta sig och sådana här saker. Så att det...
Precis, och jag tänkte på det där med just hur det här med, som du sa, med gruppen, alltså att man inte äcklar varandra inom gruppen, om man tänker sig det evolutionärt, om man lever i en stam.
Mm.
Det bygger väl också då normer inom gruppen, att så här, man får följa liksom regler och normer så att man inte håller på att äckla varandra.
Ja, precis. Och det finns ju såna här lustiga normer, som att vi inte får äta med, om jag kommer bli hembjuden på middag till dig så får inte jag sätta mig och äta med händerna, för att det är liksom, så gör vi inte här.
Nej.
Och då blir det äckligt, fast i ett annat kulturellt sammanhang hade det ju varit det som var normen snarare, och inte konstigt alls.
Men det är lustigt, men det är väl ändå bra att vi har det gemensamma?
Det är det. Men vissa kan man ju tycka att de är väldigt godtyckliga.
Ja.
Och det är ju det som är grejen med de här individbaserade normerna, att de är ju inte godtyckliga. Behandla mig rättvist, skada mig inte, och frihet, begränsa inte min frihet. Det är ju saker som man faktiskt bör bry sig om. Om man tänker efter lite så kan man tycka att det där är ju okej. Fundament för moral.
Om man tänker sig moral och lagar och regler, det hänger också samman med, eller påverkar och påverkas av äckel.
Mm.
Eller hur? Vad vi har tyckt är rätt och fel, äckligt och sådär. Och hur hänger det ihop med...
Alltså så gamla lagsamlingar, alltså lagar baserar ju sig ofta på vad vi tycker, eller alltid, på vad vi tycker är okej att göra och vad man inte får göra. Och eftersom man lutade sig mot äckel... fundamentet mycket hårdare för, så är gamla lagar ju fyllda med äckelrestriktioner. Det här är ju här lagstiftning mot homosexualitet kommer in till exempel. Eller lagstiftning mot att inte äta gris, eller vad det nu är man inte får äta. Att det skrivs in i lagen, fast det egentligen inte, det skadar ingen, det är inte orättvist och det begränsar ingen frihet. Men det har inte med saken att göra, utan det är liksom, så där gör vi bara inte.
Men sen vill man ju också peta in religion i det här, skriver en del om. För att religion kan ju också komma in med moral, om inte annat, att säga vad som är rätt och fel. Mm. Som får människor att tycka olika saker.
Mm. Alltså jag har ju en fascination för religion, för att jag tycker det är en märklig företeelse. Men det är många regler som vi har från, alltså lagar och sånt, kommer ju från religionen. Det finns massa regler i Gamla testamentet och Nya testamentet och i alla religiösa böcker egentligen. Och många av dem handlar ofta om att man ska liksom, man måste hålla sin själ ren för att komma vidare, för att bli, ja, för att nå frälsning helt enkelt. Det finns ett berömt uttalande av påven om nu är det Immaculate Conception, jag vet inte vad den heter, men att jungfru Maria alltså föddes utan synd, utan arvsynd. Vi alla andra föds utan arvsynd. Så att hon var ren redan från födseln på ett sätt som nyfödda barn inte är enligt den kristna tron. Och det här var ett så viktigt uttalande så han gjorde det. Det är ett av de få uttalanden som man har gjort från påvestolen som är ex cathedra. Alltså att man slår fast att så här är det och det får inte ifrågasättas. Och när jag säger det här så är jag ofelbar. Så pass viktigt är den här renheten, den själsliga renheten i den här situationen. Man kan gå igenom massa regler i både gamla och nya testamentet som har just den här renlighetsaspekten. Som till exempel alla listor på vad det judiska folket inte får äta. Det finns en hel lång lista som jag citerar i boken på olika fåglar som de inte får käka. Ja, och man kan fråga sig varför då, men det är en sån här gruppsammanhållande grej. Vi är inte sådana som äter sånt där som de andra gör.
Det är ju väldigt smart retorik. Alltså, man vill få folk att undvika äckel. Mm. Gör så här, så att ni undviker. Vi ska vara rena, annars blir ni äckliga.
Mm. Och ni blir själsligt nedsmutsade. Och det enda sättet att, ofta med såna här religiösa regler, enda sättet att bli renad från det här, det är att gå till exempel inom katolska kyrkan. Man går och biktar sig och så får man be ett antal böner. Och då kan prästen förlåta de här synderna och då är de rena, liksom rentvättade. Det finns inte längre det här problemet.
Det är ju en smart retorik.
Det är väldigt smart retorik. Jag tror inte att den är medveten. Jag tror bara att det var så här. Man hade en massa moraliska fundament som man byggde sina etiska regler på. Och äckel var en av dem.
Det är ju väldigt smart sätt. Alltså om vi skulle starta en sekt, om vi vill påverka och styra människor, då säger man, håller inom det här. Annars så att man använder sig just av äckel, den här emissionen. Det är ju väldigt intressant uppbyggnad.
Mm. Och det finns ju en undersökning på så här amerikanska frireligiösa sekter från, jag kommer inte ihåg, 1800-talet framåt. Och där man ser att ju svårare regler det är att följa, det vill säga att ju hårdare krav som ställs på sektmedlemmarna, desto längre överlever de här sekterna. Så att det finns ju en funktion i att göra ganska knepiga levnadsregler. Och här är ju Gamla testamentet. Det finns ju, vad är det, lika många levnadsregler som ben i kroppen eller något sånt där, brukar man säga. Alltså det är väldigt knepigt att vara renlärig jude om man ska leva på det sättet.
På något plan, om man tänker sig skönhetsindustrin, alltså att på något sätt man vill undvika, alltså jag vet inte om det är äckel handlar om, men det fula, man vill liksom hålla sig inom någonting. Vi har lösningen här för, jag vet inte om det är det här, men angränsar ju lite grann.
Ja, absolut. Alltså det här med vad man känner inför övervikt är ju en typisk sån grej. Så vissa äcklas ju av övervikt. Och det finns andra rörelser som man ska liksom acceptera mer. Men det är ju den typen av dynamik. Det är inte okej att se ut på det där sättet, för det är inte hälsosamt. Respektive, alla får väl se ut som de vill. Det finns en pågående diskussion om det där.
Mm. Och om man tänker på polarisering, bidrar det här till polarisering?
Det gör det ju, för att alltså dels kan man ju medvetet använda äckelretorik för att polarisera samhället. Och det kan man ju fråga till exempel när Jimmy Åkesson häromdagen pratade om den här transsexuella personen som läste sagor för barn och översatte hennes namn som hon använde i vuxensammanhang, skamlös vinhora, så var han ju precis ute efter att få den här reaktionen att, men det där är ju inte okej. Och lyckades ganska bra med det. Det ökar ju polariseringen typiskt. Att dels att en del äcklas av att det finns någon som heter skamlös vinhora som läser sagor för barn. Andra äcklas av hans behandling av transsexuella. Och på så sätt så, det är ju inte, det är inte ett argument som övertygar någon, utan det är ju ett argument som bara gör att man frys fast i sina åsikter starkare.
Mm. Och om man översätter det liksom till vad som egentligen händer, det är att man, det blir en så stark känsla i det, att liksom, någon vinhora som med barn, det är också känsligt. Mm. Det är väldigt svårt att argumentera liksom logiskt emot den starka känslan.
Mm. Alltså det går ju, men de som försöker argumentera mot påpekar, alltså att hon säger ju inte, hon heter ju inte skamlös vinhora när hon pratar med barnen, utan då har hon bara klätt ut sig till kvinna, eller han har bara klätt ut sig till kvinna och läser sagor för barn, vilket är något helt annat, så att säga. Skamlös vinhora är ju ett stage name för helt andra tidpunkter.
Ja, men det är ändå fortfarande svårt,
och det här,
att möta.
Så det finns ju liksom, ja, det, men precis, men det finns, det är ju det här försöket med, att när han säger skamlös vinhora så kopplar han ju indirekt till något primalt i oss. Medan motargumenten är tråkiga, de tar lång tid och man får föra ett resonemang och så här, mycket svårare att få det att ta grepp.
Precis, det är det där man minns. Mm. Är det några andra just förutom just Sverigedemokraterna exempel där det liksom kan se polariserande effekter, eller i politik främst, har några andra exempel på?
Alltså det finns ju abortmotståndare som använder bilder på aborterade foster. Ibland handlar det om inte riktiga bilder utan bara plastdockor som är lagda i blodiga sammanhang. Det finns också djurrättsaktivister som använder det, som man får filmar inifrån ett slakteri. Men jag menar, en blindtarmsoperation ser ju äcklig ut om man skulle filma den så också. Det är ju liksom inget argument mot blindtarmsoperationer, så att just frammana den här äckelkänslan är ju ett knepigt sätt att jobba på. Och det visar ju sig också att de övertygar ingen, de här djurrättsaktivisterna eller abortmotståndarna, utan de får bara att människor att frysa fast i sina åsikter lite hårdare, så. Det fungerar mer som en vattendelare än som ett argument.
Ja, det är ju egentligen baksidan av det, att det man fryser fast, att det blir polariserande på så vis.
Just det.
Alltså utifrån den här vetskapen, vad kan man lära sig eller tänka på, någon som lyssnar på det här?
Det jag skulle vilja, det är att man ser till sig själv. När använder jag äckelretorik? Och är det bra att göra det då? Att man liksom använder det som en spegel på något sätt och får syn på sina egna beteenden. Också vad det gäller vad man känner när man träffar på historier. Att man liksom upptäcker det här. Att aha, men det här är en emotionsdriven åsikt jag har nu. Den kanske inte har så mycket rationell grund och så vidare. Och att man kanske kan tona ner den typen av retorik skulle jag önska. Det är ju det.
Det är svårt när den ligger så natur, vad ska man säga, grundad i någon slags emotion.
Ja, det är ju det. Och särskilt i sociala medier så på något sätt sållas ju de här historierna snarare fram än sållas bort. Det är ju, samhället går ju åt andra hållet. Det blir ju mer och mer emotionsdriven diskussion.
Och vi kan dras till den typen av underhållning eller liksom, alltså, inom film eller kultur eller vad som helst. Mm. Sånt som äcklar oss.
Ja, eller sånt som får oss att känna. Det är väl det som är.
Ja, känna, ja, snarare. Mm. Precis.
Det är ju egentligen det som är intressant när man drabbas av någonting. Och det gäller även äckel. Då. Fast det kanske inte är, det är väl den emotion som man inte bör ha inför andra.
Är det någon pusselbit i boken som vi inte har pratat om som du vill nämna?
Alltså jag har ett långt kapitel, 8, om vad äckel gör med marknaden. Vad vi får sälja och köpa, vad vi får göra med vår egen kropp och så här. Får man...
Just det, med våra organ.
Ja, det är så här, motbjudande marknader kallas det för. Det här, alltså man får ju donera njurar i Sverige. Man får till och med donera en njure. Till människor man inte är släkt med. Det får man till exempel inte i Tyskland, utan där måste det finnas någon relation till den man donerar njuren till, av skäl som jag tror har med deras historia mer att göra. Men det finns, trots att man har den här rätten, så finns det ju en väldigt massa njurar som behövs som inte finns på marknaden. Eller så att säga, det finns inte tillgängligt helt enkelt njurar för alla. Och då är ju just frågan om man skulle kunna etablera någon sorts marknad för att köpa och sälja njurar. att jag inte bara donerar min djur utan jag kan få en ansenlig summa pengar för att ge bort min djur till någon annan.
Idag får man inte pengar.
Idag får man inte göra det på det här sättet. Och det är ju på något sätt en tanke om att man ska inte skada. Det kan orsaka skada om desperat fattiga människor känner att de måste donera en djur fast de inte vill. Och så blir det en kroppslig skada på ett sätt som inte är önskat. Det kan bli en form av utnyttjande. Men det finns också den här äckelaspekten att man kan inte sälja kroppsdelar hur som helst. För att det är liksom omänskligt på något sätt. Det är onaturligt eller vad man ska säga. Man håller på det där sättet.
Det är fel.
Det är fel bara. Och den här tanken finns, den känslan finns med i många diskussioner. Inte bara vad det är njurar utan till exempel surrogatmödraskap. Det är en annan sån här, man hyr ut kroppen en period för att gå gravid med någon annans barn. Ofta märker man det att det blir väldigt känsloladdade diskussioner för att det räcker liksom inte med att det kan skada mamman utan det är inhumant på något sätt. Det är ovärdigt att den här typen av argument, och de är ofta äckelbaserade, att det finns något rent mänskligt naturligt som man inte får bryta mot, för att då är det inte bara fel och skadligt utan det är verkligen, ja, det är något annat, det är en överträdelse som går långt utöver bara att man drabbas av vanlig skada.
Mm.
Narkotikadebatten har liknande inslag, prostitutionsdebatten har liknande inslag. Och det blir väldigt, väldigt känsloladdat. Och man pratar ofta förbi varandra för att en sida har de här renhetsargumenten och andra sidan har de här försöka skademinimera istället. Och då kan det bli väldigt...
Det blir inte så konstruktiva debatter, det blir två läger som kilas fast.
Ja, och man lyssnar inte på varandras argument helt enkelt för att man lutar sig på olika moraliska fundament.
Bra, det är ju ett bra exempel på det just.
Mm.
Spännande, när man ser utifrån.
Ja.
Om man inte själv är i debatten.
Nej, precis.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Man kan hitta mig på nätet, på alla möjliga, på Twitter, på Facebook, på Instagram och på mail.
Härligt. Nu räknar jag med att du kommer tillbaka om 3 år, då, för du har varit här var tredje år.
Jag har satt upp någon sorts förväntan.
Tack för att du var med igen.
Det var jättekul att få komma. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.